If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hallå, hallå och välkomna till Babys podcast. Jag heter Carina, jag är barnmorska.
Och jag heter Rebecka Kaplan och är gynekolog.
Och då säger jag så här, Rebecka, vi ska prata pupp/pepp.
Mm. Är du pepp på lite pupp, Carina?
Ja, precis. Ja, det här är ju intressant.
Ja, och lite klurigt. Sånt
och lite klurigt, mm. Ja, det gör vi. Ja. Och det handlar ju egentligen om en typ av allergiliknande gravidklåda. Kan man säga så?
Kanske inte allergiliknande, men intensiv klåda.
Intensiv klåda, ja. 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 Bra att du säger det. För nu ska ni få veta mer om pupp, pepp. Rebecka, vad säger vi om den här vanligaste gravidspecifika hudsjukdomen, den som förekommer, nu får du rätta mig om jag har fel, vid inte så många, men en del graviditeter, en på 160, kan det stämma?
Mm. Eller 0,5% av alla gravida brukar man säga.
Okay.
Så att, ja. Så inte jättevanlig, men inte helt ovanlig heller. Men jobbar man ett tag på barnmorskemottagning eller förlossning, så stöter man ju på det i alla fall.
Ja, det gör man. Mm. Och jag kan inte jättemycket om det här, det kan du. Men tillståndet är väl ändå vanligare under första delen av graviditeten och vid flerbördsgraviditeter? Eller?
Det är vanligare hos förstföderskor. Men det brukar sällan dyka upp innan den tredje trimestern, alltså sista tredjedelen. Det börjar liksom i slutet på graviditeten. Och det är allra vanligast de sista 5 veckorna. Och det här är ganska viktigt, för att just när det gäller den här typen av graviditetsklåda och utslag, så den kan ibland vara lite svår att skilja från en ovanligare form av hudsjukdom som vi kan komma in på sen. Men den ovanligare varianten, den börjar i tidig graviditet. Så just det här när man frågar den gravida, när började det? Det är en superviktig ledtråd för att man ska kunna skilja olika tillstånd från varandra.
Och det är ju jätteviktigt att vi kan göra det. Så oftast i tredje trimestern, alltså efter vecka 28.
Mm. Precis, och vanligast på slutet. Och några enstaka kan faktiskt få det efter att de har fött också. Det är inte jättevanligt att det kommer först då, men det finns beskrivet i alla fall.
Mm.
Jag tänkte på det här med namnet pupp.
Ja, just det.
Ja, det är pupp med 3 p på slutet. Pupp. Och en jättekrånglig förkortning. Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy. Det betyder egentligen att det kliar. Man får nässelutslagsliknande små utstående prickar eller mera platta röda hudområden. Och det är under graviditet.
Och pepp då?
Pepp, ja. Det är så att man har i många delar av världen, i många länder, faktiskt bytt namn till PEP, P-E-P, Polymorphic Eruption of Pregnancy. Och anledningen till att man har bytt det är för att i det här begreppet PUP, så då saknas det en del hudtecken som man faktiskt kan se. Ibland så kan man få någonting som ser ut som en kartbild, eller som till och med kan se ut som vad ska man säga, som en måltavla. Man kallar det för target lesion på engelska. Det ser ut som en måltavla. Det är liksom ringar, och så är det olika färger, en mörk och en ljus och en mörk. Och ska man liksom inkludera de typen av hudsymptom, då funkar inte förkortningen PUP. Mm. Och då har man bytt till PEP. Men PEP används, det används i Storbritannien, det används i Kanada, Nya Zeeland, medan andra länder fortfarande använder PUP.
Mm.
Jag frågade faktiskt en gammal forskningskollega som är hudläkare. Hej Maria Lagrelius. Jag frågade henne, men vad ska jag kalla det för? Och hon sa, du får skriva PUP eller PEP i remissen. Liksom. Det är okej.
Mm.
Vi får använda båda.
Mm. Ja. Men det där då, så är det väl ändå viktigt att vi tar upp båda benämningarna?
Ja, men det kan ju vara bra om det är så att man faktiskt vill läsa på lite mer om det här. Så kan det vara bra att veta att man kanske faktiskt, om man vill söka efter studier eller så, att man ska söka både efter PUP och PEP för att hitta allt man vill läsa om. Så.
Ja, men precis. Mm. Men du, någonting viktigt att tillägga här, det är väl att det inte finns risker för varken den gravida eller för barnet i magen att ha det här. Sen att det kan vara otroligt jobbigt såklart med den här klådan. Mm. Det är en sak. Men att det inte är farligt.
Nej, det påverkar ju inte, det påverkar inte fostret. Det påverkar inte mamma på något annat sätt än att naturligtvis man blir ju tokig på klådan och det kan vara svårt att
såklart
sova och så vidare. Men det som är så viktigt med det här det är att när man ska ställa diagnosen att man är säker på att det verkligen är PUP eller PEP och inte någonting annat. För att det finns andra diagnoser som kan likna det här ganska mycket. Det finns en sjukdom som heter graviditetspemfigoid till exempel. Och den kan påminna lite om det här eller ganska mycket. Den däremot är farlig för mamma och barn. Och det är därför det är så viktigt att man är noga när man ställer diagnosen och tar hjälp av både obstetriker, alltså förlossningsläkare, och hudläkare. Jag nämnde ju lite det här att det är viktigt liksom att man håller koll på när det har börjat. Därför att PUP och PEP kommer ju alltid sent i graviditeten, och den här graviditetspemfigoiden börjar mera i mitten på graviditeten. Kan även debutera lite senare. Just PUP och PEP, det brukar börja på magen och ofta så sitter det i strie, alltså de här hudbristningarna som många kan få på mage eller på lår och så vidare. Så det är liksom också sådana här diagnoskriterier, att det sitter gärna i de här små hudbristningarna. Det brukar sällan, PUP och PEP sitter sällan precis vid naveln, utan det är liksom, man säger att den är navelsparande, den håller sig undan från navelområdet och så sitter den på resten av buken och kanske ut på skinkorna, armar och ben. Men brukar inte sitta handflator och fotsulor. Medan den här lite allvarliga eller mycket allvarligare, som kallas för graviditetspemfigoid, den börjar ofta precis vid naveln och sprider sig. Och den kan däremot sätta sig på fotsulor och handflator.
Så det är lite... Det finns väl någonting annat också som vi kallar för hepatos, alltså en leverpåverkan som kan göra det här, som kan vara också allvarlig för den gravida. Ibland måste vi sätta igång gravida så att de föder när man har en svår sådan. Och den kan ju också innebära klåda, och då på hela kroppen, men där är det ju ofta handflator, fotsulor.
Precis. Och hepatos har ju vanligen heller inte hudutslag. Det kan komma liksom sekundärt. Det kan komma av att man har kliat mycket. Så kan man ju få liksom rimärken eller små sår eller små röda prickar för att man har rivit. Men hepatos har ju inte de här stora röda blafforna eller måltavleblafforna på huden som ju PUP har.
Mm, så det skiljer sig på det sättet.
Det
och det vet ju du som gynekolog och våra läkare. Ter det sig så här, ja, men då är det det.
Ja. Så det blir lite som ett detektivarbete. Man får liksom lägga pussel och sortera lite. Och just när det gäller sånt som PUP och när man är osäker på om det verkligen är PUP eller PEP. Eller om det är någon av de lite mer ovanliga, allvarligare hudsjukdomarna. Där tar man ju hjälp av hudläkare. Att man ber att en hudläkare också tittar. Det finns också en möjlighet att man kan ta en liten biopsi, alltså en liten vävnadsprov från huden för att då i mikroskop också liksom mer i detalj titta på vilken diagnos det är. Så att det finns ju fler diagnosmetoder än att bara titta med ögonen. Liksom.
Ja.
PUP och PEP ska vi också säga, det är vanligast första graviditeten som jag sa, och det kan återkomma vid efterkommande, alltså nästföljande graviditet, men det är ganska ovanligt att det gör det, och om det gör det så blir det mycket mildare andra gången. Det kan ju vara en skön tröst för er där ute som har fått PUP eller PEP. Att,
men det är jätteintressant, men ja. Vet man teorin bakom det?
Alltså teorin, man vet inte säkert vad det här egentligen kommer sig utav. Det man har sett, det finns teorier om att det här är någon slags hyperkänslighet i huden. T-celler har nog många läst om nu i samband med artiklar om covid och så vidare. Det är ju en del av vårt immunförsvar. Och man tror att PUP eller PEP är en slags reaktion där T-cellerna reagerar mot främmande antigen i huden, alltså att det är någonting främmande i vår hud. Och vad är då det här främmande som har dykt upp i huden? Kan du gissa, Carina?
Ja. Nej.
Nej. Det är faktiskt DNA från fostret.
Såklart.
Har du hört talas om att det skulle vara vanligare beroende på om man bär på en pojke eller en flicka?
Ja, pojke har jag hört.
Precis.
Vad är det, skröna?
Nej, alltså först har man ju kaxigt avfärdat det som en skröna. Men det har faktiskt visat sig i flera studier att det är inte en myt. Det är dubbelt så vanligt hos gravida som väntar pojkar än vad det är hos gravida som väntar flickor.
Det är ganska många.
Ja, dubbelt så många. Det är många. 100% ökning. Mm. Och det här, man har hittat hos de som har PUP eller PEP, att man hittar foster-DNA i mammans hud. Och det är vanligare att man hittar manligt foster-DNA i huden än att man hittar det kvinnliga foster-DNA.
Som på något sätt vid de här strierna då, där kan bindväven kanske skadas lite grann. Kan det vara så?
Det är mycket möjligt att det är så. Det är en
inflammatorisk process kanske som leder till den här klådan.
Men det blir liksom en skada, och då kan ju, vi har ju foster-DNA i vår cirkulation, det har vi också pratat om förut och skrivit bland annat på vår Instagram om det här med NIPT, alltså fosterdiagnostiken, när man faktiskt tittar på foster-DNA i mammas blod. Och finns då DNA i mammas blod och man får någon form av barriärskada mellan kärl och bindväv eller mellan kärl och hud, ja då läcker det ju ut foster-DNA även i huden. Så att det är den aktuella teorin i alla fall som man har när det gäller bakgrund till det här.
Men då har jag ett par frågor om det också. Finns det ett samband till stora barn?
På sätt och vis finns det ju det, därför att om man bär på stora barn, och framförallt om man bär på flera barn, om man väntar tvillingar till exempel, så spänns ju huden ut mer på buken. Och det är lättare att få strie, alltså de här hudbristningarna. Så att, det finns en koppling mellan stort barn eller fler barn och PUP. Men om kopplingen där är fler strie eller mer foster-DNA, det vet inte jag. Jag vet inte om man har tittat på det heller. Det är ju så att om man tänker sig ett stort barn, så är det ju inte mer foster-DNA som går ut i mammas blod eller i hud bara för att det är ett stort barn. Däremot om det är fler barn kan det ju vara så.
Exakt. Mm. Men du, vad säger du om en kraftig viktuppgång då hos mamma?
Ja, det kan ju också ge strie såklart. Och det kan ju liksom bana väg för att få PUP eller PEP också. Jag skulle säga att det beror lite grann på hur man lägger sin viktuppgång. Man kan ju gå upp ganska mycket i vikt under en graviditet och ändå inte få strie. Om man lägger fettet jämnt fördelat liksom, över hela kroppen. Sen finns det ju de som går upp i vikt där det framförallt sätter sig på låren eller brösten eller magen. Och så blir det strie. Och så har man en lite ökad risk att efter det få PUP eller PEP. Alla får ju inte strie. Och en del får strie fast de bara går upp pyttelite. Så att det handlar ju också om vad har man för typ av Vad har man för typ av underhud? Vad har man för typ av bindväv? Vad har man för hudkvalitet? Det är väldigt olika.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vad säger vi om olika etniciteter då?
När det gäller strie eller pupp,
ja,
menar du?
Ja, pupp, pepp.
Ja, det finns en del studier som har visat att det är lite vanligare med pupp om man har mörk hud. Jag vet inte hur det är med strie faktiskt, om det är någon skillnad med mörk och ljus hud. Men pupp är lite vanligare om man har mörk hy.
Och vad skulle du säga om ärftlighet? Finns det någon sån?
Jag vet att man pratar om att det finns en viss ärftlighet med pupp. Men det är också där, jag har inte kunnat riktigt hitta några studier där man har tittat på det. Utan där är det väl mer en klinisk känsla. Som vi har, att när vi träffar kvinnor med pupp eller pepp, så är det många som säger att ja, men det hade min mamma också, eller det hade min syster också. Så det kan nog ligga något i att det finns en ärftlighet, men jag vågar inte svara på att det är studerat forskning.
Nej. Och det är inte en leverpåverkan, sa du?
Det är ingen leverpåverkan. Så att om man tar blodprover vid pupp eller pepp, så är inte de påverkade, liksom. Inte levervärden, inte infektionsvärden och så vidare. Och det skiljer ju från till exempel hepatosen. Där har vi ju en leverpåverkan, där har vi högt bilirubin, där har vi höga gallsyror framförallt. Det är ju gallsyrorna som vi följer sen och tittar extra noga på. Men det är ju sällan något problem att skilja mellan pupp och hepatos. Det brukar inte vara något diagnostiskt problem liksom för oss på specialmödravård eller på mödravården överhuvudtaget. Utan det är ju pupp och de här andra hudsjukdomarna som kan vara krångliga. Liksom. Pemfigoiden som jag nämnde. Men sen finns det en som heter impetigo herpetiformis. Fråga mig inte varför hudsjukdomar måste ha så svåra namn.
Ja, ingen aning. Är det hur?
Oh, jag måste fråga
det tur mig. Att du får uttala dem och inte jag.
Jag kanske uttalar dem helt fel. Min hudläkarkompis Maria, hon kommer att jaga mig med blåslampa. Vad sitter du och säger? Ja, men det här impetigo herpetiformis, det är också något som kommer i slutet på graviditeten. Den är kopplad till psoriasis. Man behöver inte ha haft psoriasis innan. Det blir också sån här, man kallar det för pustlet. Liksom. Det blir sån små varbildande sår i huden. De kvinnorna, de kan till och med ha feber och frossa och må illa och ha diarré när de får de här utslagen. Och de ska absolut till hudläkare. Det är inget som vi ska hålla på med på mödravården. Sen finns det en annan hudklåda under graviditet. Prurigo gestationis, ja, med reservation för eventuellt uttal. Kallas också för morbus Besnier, lite lättare att säga. Den är inte alls lika vanlig som pupp, men den kliar precis lika ilsket och ger ganska liknande hudutslag. Men den börjar tidigt i graviditeten. Så där är vi tillbaka till det, att det är jätteviktigt att fråga, hur länge har du haft det här? Ja, det finns många, många andra konstiga, ovanliga hudsjukdomar också. Men det budskapet är väl här att får du klådan eller får du klåda och utslag eller bara utslag, så sök hjälp, visa upp det. Man kan börja med barnmorskemottagning och visa det hos läkare där eller på vårdcentral. Och så blir man blir ju skjutsad vidare, liksom, hänvisad vidare till hudläkare om det behövs. Men det kan vara viktigt att liksom skilja ut vad det egentligen handlar om. För behandlingen kan skilja sig lite grann också.
Ja, så det finns lite olika diagnoser och det är viktigt precis att se vad som är vad. Är det så du menar? Ja. Men du, behandling då? Du har ju snackat med din kompis och överläkare dermatologi Maria Lagrelius, eller hur? Vad säger hon? Kan hon hjälpa oss att... ja, du är ju duktig på det här, det är inte det jag säger, men det är bra att man kanske samarbetar.
Ja.
Obstetriker, gynekologer, allmänläkare och dermatologer.
Ja. Ja, det är ju så att man kan ju börja, om man känner sig jättesäker på diagnosen så kan man ju börja behandla, men om det inte svarar bra då brukar jag ju konsultera en hudläkare. Och det som är så fiffigt där, det är att man kan faktiskt börja med att man ringer och pratar med en hudläkare. Det finns, man kan ta bilder, man kan skicka bilder, gå igenom anamnesen, alltså patientberättelsen, och sen antingen bara få goda råd eller lite diagnoshjälp, eller att hudläkaren säger du, den här patienten vill jag träffa, den här vill jag titta på live, liksom. Så att även om man har långt till närmsta hudläkare om man befinner sig ute i glesbygd, så just telemedicin och de här digitala möjligheterna gör det ju enklare, liksom, att samarbeta.
Men det är väl ändå ofta så att man börjar med sin gynekolog och att det är du som tar kontakt med en dermatolog.
Ja, så är det. Alltså, ofta är det ju så, där jag jobbar nu så ringer ju de gravida till sin barnmorska och berättar att de har klåda. Och så kommer de ju till barnmorskan och ofta så brukar de ju faktiskt kolla sådana saker som gallsyror och levervärden, även om det är utslag, bara för att ha det gjort. Och sen så får de komma till mig, så får jag titta på de här utslagen och försöka klura ut vad det handlar om. Ibland kan det faktiskt vara så att det är ett atopiskt eksem, alltså ett eksem som kvinnan kanske har haft tidigare eller haft som barn, och att det har blivit sämre just under graviditeten. Så att, ja, som sagt, det är lite detektivarbete, man får sortera lite. Men just behandling, om man nu har bestämt sig för att det är puppelpepp, och man vet att det är det, så i de allra flesta fall, om det är ganska lätta besvär, så kan zinkliniment hjälpa. Det kyler lite grann och dämpar klådan. Man kan också ge antihistaminer, alltså tabletter som man ju ger mot allergi. De funkar väldigt bra på klåda, i alla fall några av de preparaten. Ganska ofta, om det är liksom en ilsken pupp, så kan man behöva ge lokalt kortison, alltså kortisonkrämer. Och det får man göra under graviditet, framförallt på slutet så går det bra att göra det. Och är det riktigt, riktigt svåra fall, så kan man ibland behöva ge kortison även i tablettform. Men då är det ju inte liksom doktorn på vårdcentralen eller doktorn på barnmorskemottagning, utan då måste man ju koppla in en hudläkare i så fall.
Ganska ovanligt.
Ja, men det är ovanligt att man behöver ge kortison i tabletter. Jätteovanligt. Mm. Jag vet inte ens om jag har varit med om det någon gång faktiskt. Eftersom det här kommer så pass sent, eftersom det är sista veckorna, så då skulle jag säga att det i så fall är vanligare att om man har provat allt med antihistamintabletter och zinkliniment och kortisonkräm och ingenting funkar och det är helt outhärdligt, då händer det ju att man faktiskt sätter igång förlossningen. Man gör en induktion. Bara för att få stopp på eländet. Liksom. Förutsatt att, jag menar, det är klart att det måste vara liksom ett gynnsamt läge. Livmoderhalsen måste ju gärna vara lite mogen för det här. Och kvinnan naturligtvis vilja bli igång. Så att, men det händer ju ibland att man faktiskt behöver.
Jag har faktiskt aldrig varit med om det. Men Nej. Det kan jag tänka mig också. Att det, men då är det ju fullgången tid och såklart.
Ja,
så man
precis. Provar
ju med behandling i första hand.
Ja,
Men jag tycker att när jag tittar runt och läser om behandling för PUP, PEP, då ser jag väldigt ofta att det står steroid, steroidsalva, alltså de här kortisonkrämen.
Ja, ja.
Men det menar du på att inte kanske förstahandspreparatet?
Det beror så på hur pass ilsket det är. Där tycker jag, där får man göra en individuell bedömning. Om det är det väldigt liksom diskret och hanterbart, då kan man ju börja med sin klinivent och kanske något klådstillande tablett. Men de flesta har ju antingen redan rätt rejält med besvär när de väl kommer, eller att de snabbt försämras. Så de flesta får ju kortisonpreparat till slut ändå, skulle jag säga. Ja.
Men vad skulle du säga om de här oljor? Du pratar om zinksalvan där, men finns det någon olja eller några andra krämer som du skulle rekommendera att börja med?
Egentligen inte om det redan är så att man har fått de här utslagen och den intensiva klådan. Då har inte olja liksom, det tillför ingenting. Däremot om man liksom vet om att man har en ganska torr hud, att man har lätt för att bli torr, så det är inte så, det är inte dumt att byta till att använda en duscholja eller smörja, precis som du säger, smörja in sig med olja för att liksom, ja, på något sätt hjälpa huden att få en så bra barriär som möjligt. När det gäller, om man nu tänker att pupp sitter i strie, alltså de här bristningarna i huden, så skulle man säga, kan man förebygga de här bristningarna? Och då det finns ju en del som föreslår att man ska smörja med olika oljor och massera. Så det finns ju inte så mycket vetenskap och studier så som säger att de här oljorna faktiskt förebygger strie eller minskar. Det är svagt vetenskapligt grund där. Men det kan kännas skönt ändå, men det kan ju inte skada liksom, att smörja huden. Så, men olja mot pupp hjälper liksom inte.
Nej, men jag tänkte just det här att det ska lugna ner lite grann. Antihistaminer pratade du om, och Tavegyl är ju ett sånt preparat.
Det finns andra, Lergan till exempel, det finns många olika varianter.
Men jag tänker, kan man köra igång det hemma om man nu har några sådana tabletter, eller köpa receptfria på apoteket? Är det något du rekommenderar, att man provar själv innan man söker hjälp?
Nej, jag tycker faktiskt att det är bättre att man söker om man har klåda. Just av den anledningen att om det skulle vara något annat än pupp eller pepp, så behöver man ta reda på det. Inte liksom fördröja diagnosen. Om det är en annan hudsjukdom till exempel, eller om klådan beror på hepatos, då är det bättre att man kommer och får en kontroll, man får ta eventuella blodprov. Sen kan vi efter det rekommendera antihistamin eller skriva ut det på recept. Men eftersom graviditetsklåda ibland kan tyda på att något allvarligt är på gång, så ska man inte fördröja diagnosen genom att själv behandla. Utan sök hellre i så fall.
Det låter klokt. Så det man skulle kunna sammanfatta PUP med, det är klåda. Och hudförändringar som påminner om nässelutslag lite, eller?
Precis.
Och att det blir lite, kan se ut som röda knottror, lite vita prickar.
Eller som lite måltavlor eller kartbilder kan det också bli. Och att det sitter på magen men inte kring naveln. Det är också så här klassiskt.
Men sen kan det sprida sig till resten av båren, armar och ben också.
Rumpan, vanligt ställe.
Ja, just det. Just det. Ja, pupp, pepp.
Ja.
Något att tillägga där? Gynekolog Rebecca Kaplan-Sturk?
Jag tror inte det. Jag tror vi har täckt in det mesta. Det är ju, om ni som lyssnar tycker att vi har glömt något, eller om ni undrar något, eller om vi var generellt otydliga, så går det jättebra att ställa frågor till oss. Ni får tag på oss dels via vår sida Instagram, @babiespodcast. Vi har ju också en blogg, Babys blogg. Där kan man också skicka meddelanden och frågor till oss om det är något mer som ni vill veta om pupp och pepp.
Och där kan vi ju kanske lägga ut lite info på vår blogg också. Lite kort
kanske information. Lite bilder. lite bilder på hur pupp och pepp ser ut.
Det, det är bra. Det är fantastiskt. Ja, det är ju lättare att se på så sätt. Men kanske viktigt att återigen nämna att det inte är farligt varken för barnet eller för mamman. Dock nog så besvärligt. Ja. Vad bra. Ni men Instagram och blogg. Titta där för mer information. Och hör av er om ni önskar tillägga någonting som vi har glömt idag. Yes, Rebecca. Avslutningsvis.
Avslutningsvis. Kan jag bara säga att det är så fruktansvärt varmt. Just det är så varmt den här veckan och just nu. Så att jag känner att jag behöver ta en kall dusch och sen rulla mig i zinkliniment.
Ja, även det om kanske jag är inte precis har någon vad de här kvinnorna behöver också. Och det är väl inte så att det underlättar när det är 30 grader ute. Nej. Även om jag tycker att det är fantastiskt. Love it. Men lite varmt kanske för er som är gravida och varma i er själva i och med graviditeten.
Drick men mycket och ta kalla bad, hörni.
Kallt eller svalt bad. Snart tillbaks är vi ju såklart. Så varmt hjärtligt tack för att ni har lyssnat än en gång. Du tar hand om dig och ni tar hand om er där ute. Du Rebecca skulle jag säga. Och ni där ute också. Så hörs vi snart. Ha det gott.
Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.